Skönhetens väg är stillhetens väg. Varmt, varmt välkommen till det 22 avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och jag är så glad att få presentera det här avsnittet som också är första avsnittet på säsong 3. Och säsong 3, det här avsnittet och framåt, kommer att handla om ledarskap. Varje avsnitt är i sig fristående och samtidigt så följer alla avsnitt på varann. Så du bestämmer själv om du vill lyssna i kronologisk ordning eller börja här. Det som sägs i podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid gör inga anspråk på att vara en objektiv sanning. Utan det här är mina tankar, min kunskap och verktyg som är baserad på min egen erfarenhet. Och den kunskap som delas i den här podcasten är inte på något sätt en ersättning för medicinsk hjälp. Skönhetens väg är stillhetens väg. Det här avsnittet är till dig som tänker, som känner och som innerst inne vet att det måste finnas ett annat sätt. Ett annat sätt att leva, ett annat sätt att kommunicera och ett annat sätt att leda. Att leda genom att lära sig lyssna på vår inre vägledning och låta vår inre vägledning leda oss. För att kunna göra det så behöver vi lära om. Lära oss av med inte bara beteenden som inte funkar utan också lära oss av med tankar som vi en gång trodde var sanna. Vi behöver lära oss få syn på de mönster, de strukturer vi föddes in i som vi tog för givna och aldrig ens reflekterade över. Vi behöver börja reflektera nu. Förändra våra tankar, förändra vårt beteende. Det är så vi skapar hopp för en ny tid. Om du har lyssnat på den första säsongen så var de 13 första avsnitten en introduktion till det som kallas skönhetens väg. En filosofi som bygger på en så kallad animistisk världsbild. En animistisk världsbild är den som håller för sant att allt levande är besjälat. Att allt levande delar samma livskraft. Att allt liv har en form av medvetande och att allt levande på olika sätt kommunicerar. Det är också en filosofi att vi människor kan lära oss att öppna upp för att kommunicera direkt med andra livsformer än människor. Och att vi kan öppna upp för att bli vägledda av vår intuition. Vi kan lära om så att det som vi kallar intuition eller magkänsla inte längre styrs av rädslor och dåliga erfarenheter. Du vet, vi får lära oss inom psykologi att magkänslan bygger ju på dåliga erfarenheter som vi har haft och att den har som uppgift att skydda oss från potentiella faror. Kroppen minns. Och det är sant på ett sätt. Men det finns en annan sida av det också. Att vi faktiskt kan lära om att inte bara styras av rädslor. Att inte bara se potentiella hot utan att vi faktiskt kan öppna upp för att låta oss vägledas intuitivt av ett större medvetande. Ett högre medvetande som hjälper oss att gå förbi rädslan. Som hjälper oss att istället se möjligheter. Att vår intuition kan visa oss vägen till vilka sammanhang vi bäst behövs i. Visa oss vägen till vad vi kan göra för att vara sant hjälpsamma. Och den vägen, skönhetens väg, gör att livet blir så otroligt mycket rikare. Och gör att vi verkligen kan bidra till att skapa hopp och möjligheter i den här omvälvande tiden. Och hur kommer man dit? Andra säsongen av den här podden, den börjar med avsnitt 14. Det handlar om det som kallas för skuggarbete. Skuggarbete är vägen till ett mer medvetet liv, ett liv mer fritt från konflikter. Gör kommunikation i relationer mycket enklare och hjälper oss att hitta vägen till ett liv som inte styrs av rädsla. Att göra skuggarbete, det är någonting svårt, det är obekvämt. Men det är otroligt befriande. För vad det faktiskt gör är att det hjälper oss att se vår del i situationer. Skuggan är ju den del av oss själva vi inte tidigare har fått syn på. Så när vi kan se vår skugga kan vi också ta ansvar för allt vi är. För hela vår del i alla situationer. Och det är ju så vi kan påverka och faktiskt förändra. För den enda vi kan förändra är ju oss själva. Så den som har gjort sitt skuggarbete, den är inte bara friare och inte bara mer orädd. Skuggarbete gör också att vi kan välja mystikerns väg. För när vi har gjort vårt skuggarbete så handlar livet inte bara längre om oss själva. Det gör att vi slutar dras med i ständiga konflikter på personnivå därför att vi triggas inte. Vi triggas inte på samma sätt av att världen och andra är i obalans. Innan vi dyker in i skuggarbete så triggas vi därför att världen omkring oss reflekterar obalansen i oss. Men när vi lär känna oss själva så hamnar vi på en helt annan resa. Och när vi känner oss själva kan vi också möta det högsta inom oss själva. Den plats där vi delar samma livskraft. Det vi benämner som högre medvetandet, eller själen, eller anden. Själ och ande, vad är det för någonting? Ja, jag brukar tänka att själen är vår individuella vattendroppe eller snöflinga i den här världen som är helt unik, men samtidigt en del av havet, eller en del av vattnets element. Och vattnet, det är anden som vi kommer från och som vi återvänder till. Och när vi låter själen leda och vägleda oss så kan vi ta ett helt nytt ledarskap. Och det är vad den här säsongens alla avsnitt kommer att handla om. Och vägen dit går genom att lära sig stillhet. Att låta sig vägledas av sitt högre medvetande. Att kunna börja höra själens eller andens röst. Det är verkligen i vår tid ett helt nytt sätt att leva. Och precis som alla andra förändringar så kräver den av oss det som vår hjärna avskyr mest. Det kräver förändrade rutiner. Hjärnan vill ju göra som den alltid har gjort. För det har fungerat och hjärnan är programmerad att spara energi. Och förutom vår hjärna så har vi också det vi kallar för egot som är fullt inriktat på vår överlevnad. Det är dess funktion att hålla oss vid liv, så egot ser faror överallt, kräver att vi ständigt ska vara på alerten. Och på det så lever vi då i ett samhälle som har svalt egots historia fullt ut. Där vi förväntas springa fort, ha koll på allt, annars riskerar vi att förlora. Så kombinationen av en hjärna som vill göra som den alltid har gjort och ett ego som ser faror överallt, det gör oss så splittrade som vi faktiskt är. Det är det här som gör att vi har så svårt att varva ner och vara stilla och att så många av oss lever i ett tempo som faktiskt gör oss sjuka. Så kan vi tillåta oss att vara stilla, att vila, att lyssna på den inre rösten, den högre medvetandet istället för monkey mind-chattret som mest reflekterar egot. Kan vi välja det om och om igen, så är ju det att ta ledarskap över sitt eget sinne. Det här är mental träning. Att medvetet sätta sig över hjärnans liksom lägsta nivå för överlevnad och att vägra att lyssna på rädslans röst. Att tillåta sig vara stilla och vila är en otroligt radikal handling i en värld som styrs av rädsla. Och det här är vägen till ett ledarskap för en ny tid. att leda från själen. Det här avsnittet heter Skönhetens väg, stillhetens väg. Just därför att vi kan aldrig komma i kontakt med den del av oss som är ren kärlek. Den del av oss som aldrig blivit påverkad av drama. Som aldrig blivit sårad som vår person och vårt ego när vi har utsatts för orättvisor. Den som finns där inne men som vi inte kan lära oss att komma i kontakt med förrän vi har lärt oss att vara i stillhet. För den här kärnan av frid, av kärlek, av glädje är ju vår kärna, vårt innersta. Det är vår själ som är vårt personliga uttryck för anden, den allomfattande livskraften. Och själen är den eviga, det är stillheten, det är freden, det är friden. Det är den del av oss som alltid är oberörd och fridfull. Den som bara reflekterar lugn och glädje. Och det är den platsen vi vill verka från. Om vi vill skapa sann förändring. Och det är från den här platsen, platsen av fred och frid och lugn och glädje. Det är från den platsen som vi vill ta ett ledarskap. Och hur når vi den här platsen? Ja, naturligtvis handlar det om mental träning och att faktiskt lära sig avslappning. Ändra sina rutiner. Göra det om och om igen. Och för det finns det massor av tekniker och olika tekniker passar olika människor. Men ingen av teknikerna kommer att fungera om vi inte medvetet har ett beslut att faktiskt använda dem och att avsätta tid för att göra det. Så att lära sig stillhet, om det är det vi vill, kräver att vi börjar med att vi faktiskt menar det vi säger. För det är först när vi menar det vi säger som vi kommer att agera på det. Det är först då som det kommer att hända. Och då måste vi börja från en plats och titta på den plats där vi behöver reflektera vad vi faktiskt tänker om oss själva. Om man jämför med fysiska självförsvarskurser så brukar de kurserna alltid inledas med just den mentala biten. För ska vi lära oss självförsvar så handlar det om att vi faktiskt behöver börja med att tänka att vi faktiskt är värda att försvara. Det här kan låta självklart, men det är faktiskt inte självklart. Och det här kan vara otroligt jobbigt att dyka ner i och se att vi kanske har väldigt låg självkänsla. Om vi är uppriktiga och ärliga mot oss själva så kanske vi inte tycker att det är självklart att vi är värda att försvara. Åtminstone har det inte varit det fram tills nu när vi faktiskt tänker på det. Så det första som vi behöver bygga upp är ju inte teknikerna för fysiskt självförsvar. Utan det första vi behöver bygga upp är just vår självkänsla. Att börja låta det landa och leva som att det är sant. Att vi faktiskt tycker att vi är värda att inte bara leva. Att vi också är värda att ha det bra. Och därmed att vi har rätt att försvara oss. Och tycker att vi är värda att försvaras om vi skulle bli attackerade. För det är ju självklart att har man inte en grundläggande känsla av att tycka att man är värd att försvara så spelar tekniken när man lär sig ingen roll. Det spelar ingen roll om man så har svart bälte i någon kampsport så kommer man ju inte använda det om man attackeras om man inte tycker att man är värd att försvaras. Och det fungerar precis samma sätt med att lära sig avslappning och mental träning. Om det verkligen ska fungera och hjälpa oss så behöver det komma från en plats där vi har reflekterat över vår självkänsla. Vi behöver agera från en plats där vi faktiskt känner och tänker och håller för sant att vi vill leva, vi vill ha ett bra liv, att vi faktiskt vill må bra, att vi vill utvecklas och bli allt vi är och kan vara. Vi behöver verkligen mena att vi önskar ett inre lugn och en styrka i oss själva. Och att vi från den platsen, från den sanningen, gör ett commitment, en överenskommelse med oss själva. Att vi ska göra allt vi kan för att nå dit. Så det är först när vi har kommit till den överenskommelsen och den sanningen inom oss själva. Det är då vi kan börja utforska tekniker för avslappning, tekniker för stillhet och medvetenhet. Och det tänkte jag att vi ska återkomma till innan avsnittets slut. Då ska jag tipsa om olika tekniker. Men nu tycker jag att vi dyker in vart vägen till stillhet kan ta oss. Till ett ledarskap. Jag tänkte börja med att berätta om ett ganska praktiskt exempel, det som jag ständigt möter, hur stort och hur svårt ämnet ledarskap är. Det är ju enormt, men det blir extra svårt att prata om det ledarskap jag menar, eftersom vi har så mycket förutfattade meningar i vår tid om begreppet ledare. Och framförallt, ledare ska ju betraktas som aktiva och drivande. Vad i fridens har den typen av ledarskap med stillhet att göra? Ja, det här är en av många frågor som jag brukar få. För de senaste åren har ju jag hållit en ledarutbildning utifrån principerna på skönhetens väg. Och den där utbildningen kom ju inte från ingenstans. Utan jag tänkte backa lite grann i min egen historia. När jag startade mitt företag, det var vid sidan av en anställning, det var år 2011, jag var drygt 30 år. Jag startade i Skellefteå som då inte var på världskartan som idag, utan som var en ganska liten kuststad i Norrland. Det var jag och några fler modiga kvinnor som började gå public med att vi faktiskt jobbade med energimedicin eller att vi gav healing. Så varannan lördag och någon kväll i veckan så gav jag healingbehandlingar. Och jag tänkte nog inte alls tanken att jag då tog ett ledarskap. Fast det var ju det jag gjorde eftersom jag gav mig in på någonting som faktiskt var nytt för mig. Men det jag fick erfara under de här åren när jag jobbade och framförallt gav healingbehandlingar, det var att den är ledare som skapar någonting nytt i sin tid. Och att den som är en ledare verkligen är den som får trampa nya stigar. För det som hände när jag gick ut med att jag jobbade med healing eller energimedicin, jag kallade det lite grann olika, det var att människor hade ingen uppfattning om vad det var och vad jag gjorde. Utan många trodde att jag var ett medium. Att jag skulle komma med budskap från andevärlden eller från döda människor. Därför att uppfattningar som människor hade, det var man hade sett det okända på tv. Det var liksom en föreställning man hade om det andliga. Andra trodde att jag var någon slags spåkvinna som kunde förutse framtiden och kom med de förväntningarna. Att jag skulle berätta vad som skulle hända i deras liv. Det var svårt, kan jag säga, att leva upp till det. Eller så trodde man att jag var någon slags helbrägda görare som mirakulöst kunde trolla bort fysiska krämpor. För varje kund så fick jag förklara vad energiarbete eller energimedicin innebär. För varje session fick jag förklara att det som vi skulle göra var ett teamwork. Jag förklarade hur jag jobbar, att jag visserligen kan förnimma energier, jag jobbar intuitivt, jag jobbar med min intuition. Jag kan hjälpa dig att få fatt med det som ligger bortom det medvetna i dig. Det kan jag hjälpa dig med. Men jobbet att förändra och att integrera det vi gör under den här sessionen, det ligger på dig, hos kunden. Det ligger alltid hos en själv. Så att jag fick hela tiden förklara hur och vad jag skulle göra och framförallt poängtera det här med att det är teamwork. Och allt eftersom så började jag se vad som var gemensamt för de som inte kom tillbaka. De som inte kom tillbaka var de som inte ville ta ansvar. Det märktes så otroligt tydligt att de helst ville att jag skulle göra jobbet åt dem. De förväntade sig en spågumma, förväntade sig att passivt ta emot och jag skulle göra jobbet och leverera. Och naturligtvis fick de inte de resultat som de önskade och kom därför inte tillbaka. Det som var betydligt mer intressant, det var ju vad de som kom tillbaka hade gemensamt. De kunder som kom tillbaka, det var ju de som hade gjort sin del av jobbet. Det var de som fick resultat. Och de här resultaten kom snabbt. Resultaten kom på sätt som de ofta inte anade, därför att det är så livet fungerar. Moves in mysterious ways. Och det var så många som kom tillbaka och liksom sa att jag är så tacksam att jag hittade det här. Jag önskar att jag hade hittat det här tidigare. Eller jag visste ju inte att det här fanns. Och vad var det här? Energimedicin och healing. Hur sätter man ord på någonting som aldrig har funnits? Som inte liksom är vedertaget i ens språk? Som inte finns i ens kulturella kontext? Det är som att beskriva hur ett äpple smakar för någon som aldrig smakat ett äpple. Ord kan ju aldrig räcka till, utan det behöver ju upplevas. Och så här funkar ju vi människor. Varje gång vi möter något nytt som går utanför det som vi inte redan känner till, så blir det motstånd. Våran lilla hjärna vill ju ta den enklaste vägen, ta den kända rutten, ha koll, ha kontroll. Men det är när vi vågar gå utanför den upptrampade stigen som vi får resultaten. Och det var ju det som kunderna som kom tillbaka verkligen fick erfara. Och idag så är det 12 år sedan jag startade företaget och började med healingbehandlingar. Och kunskapen om energimedicin är ju fortfarande begränsad. Men det får bli ett annat avsnitt. För där jag är idag så är det ett annat begrepp som jag lägger tid på att försöka förklara för alla som undrar vad det är jag gör för någonting. Och det är ju begreppet ledarskap. När man har ordet ledarskap, eller när jag möter någon och säger att jag håller ledarutbildningar, så tänker de flesta att okej, är det chefsutbildningar du håller? Och med chefsutbildningar då tänker man liksom att det handlar ju om att motivera sig själv som chef och att motivera sina medarbetare att jobba smartare och jobba hårdare för att företaget ska tjäna mer pengar. Det är ju liksom vad de flesta chefsutbildningar går ut på. Och när jag säger att nej, mina utbildningar är inte för chefer, de är för ledare. Okej, säger den jag pratar med. Och så förklarar jag vidare då att en ledare behöver ju inte nödvändigtvis vara en chef i en organisation. Ja, men okej, det är ju alla med på. Och då tänker man på att en ledare, det är ju för alla föräldrar är ledare. Är man tränare i en idrott så är man en ledare. Är man lärare är man självklart en ledare. Är man engagerad i en liksom, styrelse i en förening. Självklart kan man vara ledare på andra sätt än chef. Okej, så långt är alla med. Men våra föreställningar handlar ändå om att en ledare är i en dominerande position. Och det är därför att det är så ledarskap ser ut inom rådande system. Så varje gång som jag berättar om min vision av ledarskap och vad utbildningen Skönhetens väg ledarskap innebär, så har de flesta förstått det ändå som att det här är en utbildning för chefer i en traditionell hierarki. de som är i toppen av pyramiden ska motivera sin arbetsgrupp att prestera bättre. Men när jag säger just det här att nej, men det är inte för chefer, det är för ledare. Då är det några som säger, aha, handlar det om självledarskap? Nej, säger jag. Inte enbart. Det handlar naturligtvis om att öka sin medvetenhet som en viktig del i självledarskap. Men självledarskap, det går absolut inte ut på att bara motivera sig själv att bli effektivare och pricka av sin att göra-lista. Det här är en ledarutbildning, säger jag. Och då ser min samtalspartner ut som ett frågetecken. Därför vi har inga begrepp i vår föreställningsvärld om vad ledarskap kan vara om det inte sker antingen inom en hierarkisk struktur, att toppen på pyramiden ska motivera de som är lägre ner att bli effektivare, alternativt att man genom självledarskap då ska motivera sig själv att bli mer produktiv och effektiv och kanske komma sig själv lite högre upp mot toppen i pyramiden. Skönhetens väg handlar inte om pyramider alls. Skönhetens väg handlar om att demontera pyramiden. Så att på samma sätt som healing-sessioner och energimedicin var helt utanför boxen, helt utanför begreppsvärlden för de allra flesta i Lilla Skellefteå 2011. Så idag är ordet ledarskap och att tänka att ett ledarskap inte behöver innebära dominans eller makt över andra i en hierarkisk struktur, det är någonting som vår hjärna kan inte skapa sig en uppfattning om. Eftersom vi som lever i västvärlden på 2020-talet, vi har inte upplevt något sånt. Vi pratar om makt över, inte makt med eller makt tillsammans med. Och det har vi väldigt, väldigt få upplevelser om. Så därför så behöver vi tid att ställa om. Vi behöver tid att reflektera och praktisera. Att precis som de som går på sin första healing-session behöver integrera det nya och göra sin del av jobbet och då få se resultat. Att när man vågar prova något nytt, ett annat sätt att vara och verka och skapa i världen. Det handlar om att leva utan begränsande idéer, vad vi får göra, vad vi ska göra och vem vi ska vara i det rådande systemet. Så när jag pratar om ledarskap och säger att vi är den nya tidens ledare så menar jag att vi är de som går utanför boxen. Vi är de som vågar spåra, trampa nya stigar. Och det handlar väldigt mycket om mod. Att våga gå först. Att ha tillit. Att våga ta risken att andra människor inte förstår oss. Och kanske aldrig kommer att förstå. Men vi gör det ändå. Vi gör det för vår egen skull. För att vi vill leva ett helt liv i glädje, i kärlek. Och vi gör det för kommande generationer. Och som världen ser ut nu så gör vi det också för allt liv på planeten. De gamla sätten, de hierarkiska strukturerna har ju bevisligen inte fungerat. Så det ledarskap som jag beskriver på Skönhetens väg, det utgår från att vi lär oss lyssna. Vi lär oss förnimma med andra sinnen än hörseln och synen. Vi lär oss uppfatta den inre röst som kallar oss till större uppdrag än vi själva kan drömma om. Den som kan ge oss bättre idéer och lösningar än de vi själva försöker tänka ut intellektuellt. Och det här ledarskapet, det kan bara komma inifrån oss. Och jag pratar självklart inte om att det här är några ensamma genier som får upplysningens gåva i en stund av klarhet. Utan den här visdomen, om jag får kalla den så, den här inre rösten, den inre vägledningen, den kommunicerar genom oss. Och min erfarenhet är att de kanske bästa idéerna, de kommer inte när vi är ensamma, utan de kommer när två eller flera samarbetar. Och det krävs inte ens konsensus. Det kan faktiskt vara två personer som har två helt olika synpunkter och i en vild diskussion där man har svårt att hitta gemensam grund så kan visdomen komma igenom. Det kräver förstås att parterna är öppna till sinnet, att man inte låser sig vid prestige eller ego utan låter nya lösningar komma igenom oavsett vem som kommer med idén. Så för att vara och bli den nya tidens ledare, det vi behöver lära oss, det är att lära av och lära om. För så mycket av den här inre visdomen som vi faktiskt har, den går förlorad därför att vi inte tillåter den att passera våra filter av inlärda strukturer och alla omedvetna sanningar vi bär på om vad som är möjligt och inte. De flesta av oss tänker nog att vi är mottagliga och vi uppskattar att få lära oss mer. Vi vill ju ha mer kunskap, i synnerhet om sånt som intresserar oss. Men samtidigt så kolliderar det här med att vi människor generellt inte är så förändringsbenägna. Som jag sa, vår hjärna är byggd för att spara energi, så att vi vill väldigt gärna vara på det klara med alla fördelar innan vi ger oss på att göra på andra sätt. Och det är ingen värdering i det, det är bara ett konstaterande att det är så evolutionen har skapat oss. Och vi behöver liksom vara medvetna och kliva över den tröskeln. Men det gör ju också att vi är ju rent krasst, vi är mindre intresserade av att få höra att det vi redan tror att vi vet inte stämmer. Vi är inte så intresserade att få höra att vi behöver lära av och lära om. För vi fattar direkt att det här kräver en ansträngning av oss. Så som sagt, hjärnan vill helst vara på det klara med alla fördelar och vill ha en garanti att vi hittar målet om vi ger oss ut på en ny väg. Men så fungerar det ju inte. Som sagt, vi behöver mental träning för att kliva över den tröskeln. Och det som är min erfarenhet av den här vägen, det är att vad jag ser och fortfarande ser hela tiden är att sen jag bestämde mig för att jag vill lära om och jag är fast besluten att göra det, så har det alltid visat sig längs vägen. Jag har följt brödsmulorna eller de vita stenarna i sagan om Hans och Greta. Det är som att när jag börjar gå längs stigen så tänds det gatlyktor där jag går. Plötsligt börjar jag se vart jag är. Jag ser vart jag är på väg. Jag möter rätt personer som kan hjälpa mig. Det händer saker som jag aldrig hade kunnat kontrollera. Men när jag har valt att gå ett steg i taget så händer det. Och jag menar, min resa, den från att 2011 när jag pratade om att jag startade med att göra healingbehandlingar i Lilla Skellefteå och tyckte att det var stort, det var något nytt. Det liksom, de här stenarna, brödsmulorna ledde mig sen till att jag började leda utbildningar som blev en bok, som blev en podcast, som blev ett ledarprogram. Och det är klart att jag inte kunde se det år 2011. Jag såg inte ens mitt ledarskap då, som jag sa. Jag visste bara att jag provade något nytt. Och på ett sätt är jag just på samma plats nu. Jag kan omöjligt se vart livet vill skicka mig, säg 12 år framåt igen. Och det vore ju inte rimligt heller. Därför att skulle jag se vad som ska hända om 10-12 år, så skulle ju det ta mig ifrån nuet. Skulle vi kunna se framtiden så skulle ju det ta oss från den här platsen av närvaro och stillhet där vi befinner oss nu och där vi just nu allra bäst behövs. Så vi behöver liksom säga till vår lilla hjärna att sorry, men du kan inte få några garantier. Visst, vi kan få hintar, vi kan få glimtar av framtiden. Just där när gatlyktorna tänds, vi möter rätt personer och tänker wow, det här kan leda till något. Men vårt ledarskap sker, liksom våra liv, i varje stund. Det kräver vår närvaro i nuet. Så när vi funderar på det här, vem vi vill bli, vem vi vill vara, hur vi ska ta ett ledarskap i våra liv, så behöver vi reflektera först av allt från vilken plats inom oss själva vill vi verka. Ibland hamnar vi i det att vi tror att det är viktigast vad vi gör. Och då är det lätt att vi omedvetet verkar från en sårad plats inom oss. Exempelvis kanske vi går ut i världen och vill bekämpa orättvisor just för att vi själva har upplevt att bli orättvist behandlade. Och det i sig är inget fel med. Det är ju faktiskt ett sätt att försöka göra om och göra rätt. Men vi måste veta om vi gör det från en plats av kärlek. Eller om vi gör det från ilska. Eller till och med från en plats av hat och hämnd. För det är en enorm skillnad. Vi behöver se och upptäcka när vi verkar från en sårad plats inom oss. Eller när vi verkar från en helad plats. För vi behöver vara, eller åtminstone ha intentionen att vara, på den helade platsen. Platsen av stillhet. Och verka därifrån. Och här i ligger ju ledarskapets utmaning. Om ledarskap har det ju skrivit tusentals böcker. Det har skapat hundratals utbildningar. Och det är ju helt enkelt för att det är så svårt. Och det här är ledarskapet och kanske mänsklighetens paradox. Att det enkla är det svåra. Som Yoda i Star Wars säger, "You must unlearn what you have learned." Och det här är vad vi ska prata om i kommande avsnitt. Så för att avsluta och sammanfatta. Skönhetens väg är stillhetens väg. Det är från den platsen, den helade platsen. Själen inom oss som aldrig upplevt annat än glädje, frid och inte förväntar sig något annat. Det är från den platsen vi vill leda. Och för att komma i kontakt med den platsen och låta den vara vår utgångspunkt så behöver vi lära oss avslappning för att nå stillhet. Och i en värld som ständigt larmar så är det ett medvetet commitment vi behöver göra. En form av mental träning men också ändrade rutiner att faktiskt avsätta tiden för att det ska bli gjort. Och när vi har tagit beslutet att göra det, vilka tekniker för avslappning och stillhet är bäst? Ja, som jag sa innan så finns det ju kanske ingen teknik som passar alla. Men jag delar gärna mina bästa tips, de som har funkat för mig. Och mitt bästa tips är ju det som många säger, att börja på morgonen. För hur vi börjar dagen är det som faktiskt sätter intentionen för dagen. Så att istället för att slå igång telefonen och läsa nyheterna, börja med en kort, för den behöver inte alls vara lång, en kort meditation för att få de inre nyheterna. Meditation finns det många former av. Mitt absolut bästa tips, det är att aktivt ställa en fråga. Att ställa frågan till Moder Jord, till anden, till livet självt, vad du nu väljer att kalla det högre medvetandet. så brukar jag börja dagen med att liksom i mitt inre ställa tre frågor. Och det här är faktiskt, det kommer från boken En kurs i mirakler. Det är lektion 169. Och det är att ställa de här tre frågorna. Vart vill du jag ska gå? Vad vill du jag ska göra? Vad vill du jag ska säga? Och till vem? När jag ställer de tre frågorna till livet varje morgon. Vart vill du jag ska gå? Vad vill du jag ska göra? Vad vill du jag ska säga? Och till vem? Så öppnar jag upp för att bli vägledd av det här högre medvetandet. Det är min konkreta handling. Och vad som händer den där stunden på morgonen då, för jag gör det här innan jag kliver ur sängen, det är att jag får de här inre nyheterna. Jag får dagens nedladdning. Och det här kan se lite olika ut. Ibland är det en konkret att göra lista. Är det en arbetsdag så kan jag få liksom personer jag ska ringa, texter jag ska skriva. Det kan vara väldigt, väldigt konkret. Ibland kan det mer handla om insikter jag behöver reflektera över, alltså personliga saker. Och ibland är det direkta order om att jag behöver vila och ta det lugnt. Och när jag får de här direkta orderna att vila och ta det lugnt så får jag bara tystnad när jag ställer de här frågorna. Jag har lärt mig att tolka att när det är helt tyst så handlar budskapet om att jag behöver vila och ta det lugnt. Så det här är naturligtvis en övningssak, att lära känna sig själv, att lära känna den här inre rösten. För mig så är det ofta att jag får bilder och ord. Men det kan ju vara förnimmelser med andra sinnen också. Så att fastna inte på att det ska vara ord eller bilder. Insikter kan komma på så många sätt. Vi har så många olika sätt att kommunicera och vi behöver vara öppna för alla. Och sen mitt andra bästa tips, det är att gå ut och röra på sig. Och det finns naturligtvis är det så enkelt att när vi är ute i friska luften så får vi syresättning till hjärnan. Och får vi syresättning till hjärnan så får vi såklart öppna upp för bättre idéer. Och dessutom, rörelse gör ju att kroppen distraheras och sinnet kan röra sig mer fritt. Så att många bra idéer får jag när jag är ute i skogen. Återigen handlar det bara så mycket att man bestämmer sig och ser till att det blir gjort. Alltså att kunna ta den där pausen på lunchen och gå ut, även om det bara blir 20 minuter. Att göra den där mentala träningen att, japp, om jag bara ser till att komma ut så sköter livet resten. Jag kan också få lite grann samma effekt av att göra träningspass på gymmet inomhus. Ofta är det då att när man rör sig fysiskt och faktiskt tar i lite grann så bränner man bort gammal tung energi. Att träna hjälper mig att släppa gamla ältanden. Och sen efter passet, när man står i duschen eller i bastun, då kan de där insikterna komma. Jag har fått så många insikter i duschen. Det är nästan humor hur det kan komma när man har bränt bort den tunga energin i kroppen genom rörelse. Och sen stillheten och kontakten med vattnet, då kommer insikterna. Så det här är mina absolut två bästa. De inre nyheterna på morgonen eller inre bönen. Och att ta varje tillfälle att gå ut och röra på det, sätta energin i rörelse, sätta tankarna i rörelse. Sen finns det någon, såklart i mån av tid och hur mycket tid du vill och kan avsätta att lyssna på meditationer. Internet är ju fullt av dem. Den som jag kan tipsa om som finns här i podcasten, det är avsnitt 13. Som ju faktiskt är en vägledd meditation. Skönhetens väg är stillhetens väg. Tusen tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en fortsatt spännande resa mot ditt ledarskap.